Okej. Okay. Så Jesus, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för möjligheten att samlas på det här sättet. Och vi ber att du vill signa de här tankarna som vi delar nu. Från ditt ord, Jesus. Ditt ord är alltid rikt. Vi ber att våra hjärtan skulle vara inställda på rätt våglängd. Att vi skulle ödmjukt ta emot det som du har att säga. Och lyssna in dig, Jesus, idag. Herre, du vet vad som pågår i våra hjärtan, i våra tankar. Herre, vi ber att du tar hand om oss i ditt dyra namn, Jesus. Amen. Som många av er vet så har vi på torsdagar, eller onsdagar och fredagar blir det ibland, men oftast torsdagar, gått igenom ett antal olika läror som åtminstone jag bedömer som väldigt viktiga. Det är alltid så med bibelläror att de är på något sätt sammankopplade. Om man förändrar sin lära på ett område så påverkar det också på många andra områden. Det har naturligtvis med olika saker att göra, men de hänger samman. En sak som vi undrar över är om det, och jag vet att alla säger på en gång, jag vet, men det finns olika synsätt på det här, och vi vill titta lite grann på vad konsekvensen av att tro annorlunda är. Men existerar det en syndanatur i oss som troende parallellt med den nya skapelsen, vill jag tillägga? Eller har den utraderats? Och i så fall, är det något annat som gör att vi syndar? För ingen kan förneka det faktum att vi syndar. Det finns sådana som har olika syn på det. Och därför så är frågan som ligger till grund för predikan idag, eller undervisningen, är syndanaturen eller köttet källan till synd? Och då ställer någon frågan, men är inte de synonymer? Nej, inte alltid, och inte beroende på hur man definierar dem. Men vi ska börja med att titta på vårt tillstånd som människor. Varje människa född har fötts med en nedärvd syndanatur. Det är en av de mest attackerade påståenden som vi kan ha eller göra. Därför att människor säger du att ett litet barn eller en bebis skulle vara en syndare? Ja, jag säger ingenting. Jag säger bara det som Bibeln säger. Och i Psaltaren 51:7 så står det så här, och det är kung David som skriver: se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Så med andra ord, vi blir syndare i det allra första ögonblicket när befruktningen sker. Och det var därför som Jesus var född av en jungfru. Därför att han hade ingen jordisk far. Hade han haft det så hade han också haft en syndarnatur. Men nu hade han inte det. Därför att syndarnaturen blir överförd vid befruktningen. Så det är inte mitt syndande som gör mig till en syndare. Så som många människor har det. Man tänker att, ja visst, den människan är en syndare därför att de har begått många synder. Men faktum är att det är precis tvärtom. Vi syndar därför att vi är syndare av naturen. Det vill säga att vår handling är bara en naturlig följd av det vi är. Nämligen fallna individer med en syndarnatur. Och egentligen att synda är fullständigt normalt för en ofrälst människa. Och det kallar vi syndarnatur. Eller ibland använder vi ett fint ord som är total depravation. Och i princip så är det så att vi alla ligger i krig med allt som är av Gud. Och det där är någonting som jag förstår och märker mer och mer. Att det finns någonting där ute, det vill säga Guds sanning, som får den fallna människan att reagera, och att reagera våldsamt. Så fort sanningen kommer på tal, så fort ljuset kommer in i ett sammanhang, då blir det en väldigt häftig reaktion. Och den reaktionen är inte lik. Två människor kan sitta och tro på varsin syndig religion eller varsin syndig ideologi, och vara förstående med varandra och tycka, ja, du tycker så, jag tycker så. Men Sedan så för man sanningen på tal och säger de att Jesus är vägen, sanningen och livet, Johannes 14:6. Ingen kommer till honom, eller ingen kommer till fadern utan genom honom. Då helt plötsligt blir det liv i luckan. Jeremia 17:9 säger att hjärtat är obotligt sjukt. Väldigt, väldigt optimistiskt. Och i Romarbrevet 3:23 står det att alla har syndat.
Sa du Jeremia 17:9?
Ja. Vi vill att alla ska höra evangelium och tro. Därför att när man gör det så händer något övernaturligt. Då sker pånyttfödelsen. Vi kan titta på Titus 3:5. Titus 3:5 står det så här att, ja, vi tar 4 också för att annars blir sammanhanget lite konstigt. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Faktum är att det här är egentligen den enda platsen i hela Nya Testamentet där ordet född på nytt förekommer egentligen. Och det är verkligen bokstavligen så, födas på nytt, eller att börja igen så att säga, som det här ordet betyder. Så vårt tillstånd, vi är fallna, vi är syndare, vi föds i synd. Och när sedan vi tror på evangelium, då börjar vi om igen. Vi får en ny, det händer någonting i oss. Vänta ett ögonblick. Så då är frågan, vad händer då i det här ögonblicket? I andra Petrus 1:4 som vi kan läsa, andra Petrus 1:4, så står det så här: genom dem, det vill säga löftena, har han gett oss, eller förlåt mig, genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som är på grund av begäret som finns i världen. Så här ser vi att vi är delaktiga av gudomlig natur. Men en del människor säger att syndanaturen är borta, därför att man talar om en ny födelse, och då är det så att det står att vi blir skapade i andra Korinthierbrevet 5:17. Vi kan läsa det också så får vi med sammanhanget här. Andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Och så långt är vi med. Men det gamla är förbi, se det nya har kommit. Så med andra ord, finns det då något gammalt kvar? Eller inte? En del säger så här att det är inte en gammal syndanatur som är kvar i oss som får oss att synda. Utan man säger att det är vår mänsklighet. Det vill säga vi har en kropp som ännu inte är frälst eller friköpt. Köttet, det naturliga, fysiska, har en kvarvarande fallenhet så att säga. Det är ungefär som en hårddisk som ännu inte är rensad. Ni vet liksom, man, en massa konstiga grejer som finns kvar i den här innan man rensar den. Och på det sättet så finns synden alltid kvar. Och man förnekar då att det skulle finnas en gammal syndanatur som orsakar att vi syndar. Det är alltså någonting som är kvar i våran mänskliga hårddisk. Våran hjärna är programmerad att synda. Det sitter i generna, en fallen värld, det finns demoner. Allting gör att vi syndar bara på. Men det som är poängen här är att synden måste ha en källa. Synden vi begår har sitt ursprung i syndanaturen som fortfarande är i mig även efter pånyttfödelsen. Så vårt tillstånd, vi är födda i synd. Vår tillstånd nu är att vi är delaktiga av gudomlig natur. Vi har blivit födda på nytt. Och då är frågan, har vi kvar en gammal syndanatur? Eller är det något annat som gör att jag syndar? Det var de två första punkterna. Den tredje punkten är att olika kategorier människor och olika kategorier kristna. Om vi läser första Korinthierbrevet 3. Första Korinthierbrevet 3. Och det här är ett stycke som har varit till mycket diskussion och mycket studier och mycket olika åsikter. Så här skriver Paulus i första Korinthierbrevet 3 och verserna 3 till och med 4. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte. Det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger håller mig till Paulus, en annan säger håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet. Så han talar alltså om, han talar alltså till korinterna, en församling som han, när han börjar att skriva, så är det väldigt uppenbart att han skriver till troende människor. Han kallar dem för de heliga i Korint. Så det är inte så att liksom en del av dem var otroende. Nästan alla bibelböcker i Bibeln är skrivna till troende människor. Vi kan säga att så vitt jag ser eller kan se det och förstå det, så är det egentligen bara Johannesevangeliet som inte specifikt inte är skriven till troende. Därför att där står det att de här sakerna har skrivits ner så att människorna ska kunna tro. Johannes 20:31. Men annars är det skrivet till människor. Men många människor läser de här bibelställena ungefär som att de är en test huruvida vi är frälsta eller inte. Medan i många fall så handlar det bara om att se huruvida vi är i gemenskap med honom eller inte. Och här säger han att han talar om egentligen tre olika kategorier människor. Han talar om somatikos, som är världens människor, ofrälsta människor. Han talar om psykikos, som är frälsta människor men som har världen boende i sig. Han talar också om sarkikos, som är förlåt mig, nu sa jag fel här. Sarkikos är den det är den naturliga människan. Psykikos är den människa som är frälst men har världens system boende i sig. Pneumatikos är den person som är förlåt mig, jag måste backa bandet här nu. Ska vi se. Psykikos är den ofrälsta människan, förlåt mig, som inte har Guds ande. Pneumatikos är människan som har Guds ande och är andlig. Men sarkikos är en människa som är frälst men som lever i köttet. Och det är de människorna han talar till här. Och han talar om, jag kunde inte tala er till, som till andliga människor, nämligen pneumatikos, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Och här är intressant, för att här ändrar han ordet lite grann. Och han säger egentligen att det är okej att vara kötslig när jag är nyfödd som troende. Det vill säga, jag kan inte förvänta mig att en kristen mognar på en enda gång. Men vi ska tänka på att det här är ungefär 4 år sedan han skriver detta. Det har gått ungefär 4 år mellan att han var med dem till att han nu skriver detta. Och han säger, ni är fortfarande kötsliga i vers 3. Och han säger, det är det som inte är okej. Ni har inte växt. Jag förväntar mig att ni ska växa. Och det här är intressant då, för att många menar att det finns bara 2 typer av människor. Det är den ofrälsta människan och det är den frälsta människan. Är jag frälst så kommer jag automatiskt, lika väl som jag har blivit rättfärdigförklarad, också att bli helgad. Gud kommer att se till detta. Därför att om jag är född på nytt och min ande är nyskapad, eller förlåt mig, inte nyskapad, omskapad. Det vill säga, han skapade inte en ny ande och jag har kvar den gamla syndanaturen. Utan han skapade i mig en, han nyskapar mig. Och det betyder att denna nyskapelse, eller omskapelse är ett bättre ord. Omskapelse. Det betyder att den, Gud kommer att se till garanterat att jag växer. Och växer upp i tron. Och det betyder att det finns inga kötsliga kristna. En kötslig kristen är med andra ord en falsk bekännare. Det är egentligen en person som inte är frälst. Som låtsas vara det, tror att han är det. Eller vad det nu kan vara. Och det är det som vi opponerar oss mot i bemärkelsen att vi tror att Paulus faktiskt talar om inte bara två sorters kristna. Utan egentligen tre sorters kristna. Det vill säga andliga människor som växer och mognar i tron. Kötsliga människor som är kötsliga därför att de är unga i Kristus. De har inte hunnit växa. Och givetvis om jag blir frälst och med all min bakgrund. Det är klart att jag liksom inte på en enda gång förstår allting. Och då är jag kötslig. Men att den kötsligheten är okej. Men det är inte okej att vara kötslig efter 4 år kontinuerligt. Det är det som man försöker säga här. Och därför så finns det, kan vi säga, egentligen 4 kategorier. Nämligen 4 kategorier människor. Ofrälsta nummer 1. Omogna nummer 2. Kötsliga nummer 3. Alltså kontinuerligt kötsliga. Och sedan andliga. Men många förväxlar vår ställning i Kristus med vår erfarenhet i det dagliga livet. Man förväxlar vad som är juridiskt sant med det som är praktiskt sant. Man förväxlar också andra saker. Men i Korint ser vi att mångas erfarenhet hade inte hunnit ikapp deras ställning. De var gjorda till någonting helt nytt i Kristus, men de hade inte växt. Och det här har inte blivit uppenbarat för dem. Så budskapet som Paulus har till Korinten är att ni lever inte i enlighet med er ställning i Kristus. Och anledningen till att de inte gör det, som jag tror, är att vi har dubbla naturer. Och då kommer den fjärde och sista punkten här. Är syndanaturen avväpnad? Eller om intet gjort. Är syndanaturen avväpnad eller om intet gjort? Förstår ni skillnaden? Avväpnad, det betyder att den finns där men den är berövad sin makt. Eller är den om intet gjort, det vill säga existerar den inte. Om vi går till Romarbrevet 6:6 så ska vi titta på några intressanta versar där. Romarbrevet 6:6. Och jag läser ur Svenska Folkbibeln här. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Beröva sin makt. I en del bibelöversättningar så står det förstörd, borttagen. Och så vidare. Men just att beröva sin makt är egentligen, som jag ser det, den bästa översättningen. Katargeo. Det här ordet används också i Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Titta på Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Andra Tess 2:8. Sedan ska den laglöse öppet röda fram, det vill säga antikrist. Men honom kommer Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Okej, ordet förgöra här när det gäller antikrist är samma ord, alltså katargeo i grekiska, som vi såg i Romarbrevet 6:6. Men här översattes det med förgöra, här översätts det med beröva sin makt. Men det är en viss skillnad. Att beröva sin makt, då finns jag kvar. Men jag har ingen kraft om att utöva min makt, så att säga. Men att förgöras, då upphör jag att existera. Men det är samma ord, katargeo. Och om vi nu tittar på, eller tittar i Uppenbarelseboken 19:20. Kommer du ihåg antikrist? Står att han har blivit förgjord. Men här i 19:20 så dyker han upp. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Genom dessa tecken vilseledde dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Men här har vi nu igen honom, och han är nu kastad i eldsjön, så det vill säga han har inte slutat att, förlåt mig, ja, antikrist kastas i eldsjön, förlåt mig, och sedan i kapitel 20 vers 10, och djävulen som hade bedragit honom kastade i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och de plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Okej, okay, så det vill säga, det här ordet här används inte för att förstöras eller tas bort, men att beröva sin makt. Och är det då realistiskt att tänka på i Romarbrevet 6:6 att Svenska folkbibeln faktiskt översätter det rätt, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att ni inte längre är slavar under synden. I Galaterbrevet 5:24 står det att köttet är korsfäst. Samma term används i Galaterbrevet 6:14 också, så att världen har blivit korsfäst med oss. Så om nu köttet är bokstavligt talat korsfäst, då existerar det inte längre. Men då skulle heller inte världen existera, för den har också blivit korsfäst. Så vad kan vi säga om det? Jo, att det har berövat sin makt. Köttet har berövat sin makt när vi blir födda på nytt. Om vi lever i anden, det vill säga. Världen har blivit korsfäst. Världen är den är. Men den har berövat sin makt hos oss som lever fyllda med anden. Så att ha två naturer betyder inte att vi är schizofrena, som många tror. Därför att Jesus hade två naturer. Han hade en gudomlig natur och han hade en mänsklig natur. Och det var inte så liksom, idag är jag Gud, idag är jag en människa. De var förenade i personen Jesus Kristus. Är det då möjligt för en pånyttfödd troende att ha en pånyttfödd ande och samtidigt ha en gammal syndanatur? Pånyttfödelsen är en ny skapelse, inte bara en förvandling av den gamla. Och om det då är en ny skapelse, är det då köttet eller kroppen, den gamla hårddisken som inte ännu är rensad, som får oss att synda? Eller är det en natur? Jag lutar åt det senare, därför att synden behöver en källa. Om vi skulle vara, det skulle inte finnas någon källa till synden. Ja visst, jag kommer ihåg synden, men jag har en källa till rättfärdighet, jag är född på nytt. Då skulle inte synden ha den enorma makt den har. Men en kristen kan vandra precis på samma sätt som en ofrälst människa, och det kräver att det finns en natur, en källa som ger den dess kraft. Kommer ihåg frälsningen, den har tre tempus, dåtid, nutid, framtid. Förstår vi det, då har vi mycket lättare för att läsa Bibeln. När innan vi blir frälsta, dåtid, alltså pånyttfödda, då har vi bara en natur. En syndanatur. Vi är enkelnaturade, om vi nu kan kalla oss så. När vi blir frälsta så blir vår ande född på nytt. Men jag har också en syndanatur. Jag är alltså dubbelnaturad. Men när jag sedan, och nu blir jag frälst i nutid, det vill säga jag blir frälst från syndens konsekvenser om jag lever i anden, om jag förnyar mitt sinne. Men nu kommer vi till frälsning framtid, när vi dör eller när vi blir uppryckta. Då försvinner den gamla syndanaturen, då försvinner också den här kroppen vi lever i, och då är vi på nytt enkelnaturade. Inte som vi var innan frälsningen med bara en syndanatur. Inte som vi var under tiden vi var frälsta och levde i denna värld med två naturer. Utan nu har vi en natur, och det är den nya naturen. Och vi är nu fria också från syndens, från syndens närvaro. Och i Galaterbrevet 5, 16 och 17 så står det att vad jag vill säga är detta: vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Så möjligheten för en kristen att leva köttsligt finns. Och jag kan fortfarande vara en pånyttfödd troende. Vissa säger nej, du kan inte, därför att din ande har blivit omskapad. Du har bara en natur. Och det betyder att den är omskapad, men den är ändå inte fullkomlig. Men Gud kommer att se till att du helgas. Och gör du inte det, då är du inte en sann troende. Och jag motsätter mig det, baserat på det som vi läste också i 1 Korinthierbrevet 3. Att efter 4 år så hade det inte hänt någonting hos korinterna. Eller åtminstone inte hos vissa. Och Paulus säger, ni är fortfarande köttsliga. Men han säger inte att ni som är köttsliga, aha, nu har det uppenbarats. Ni är inte kristna egentligen. Ni bara trodde det. Eller det visade sig att ni inte var det. Han säger inte det. Han säger att ni är det, men ni lever inte i enlighet med er ställning i Kristus. Eran erfarenhet matchar inte eran ställning. I Romarbrevet 7 så talar Paulus om att han är köttslig. Och vad innebär det att aposteln Paulus är köttslig? Det står i ett så kallat historiskt presens. Han talar alltså i presens. Och när man talar i presens så betyder det någonting som händer just nu. För människor säger nej, han ser bara tillbaks på sin tid som ofrälst farisé. Och han beskriver det i nutidsform. Men historiskt presens används aldrig utanför evangelierna. Aldrig i epistlarna. Så varför skulle detta vara ett undantag? Alltså talar han om sig själv just nu. Och det är ganska intressant, för att här har vi Paulus som har talat om först i 3 kapitel här i Romarbrevet hur fallna vi är som människor. Sen har han i kapitel 4 talat om rättfärdiggörelsen. I Romarbrevet 5-7 så talar han om helgelsen. Sen i kapitel 8 talar han om förhärligandet. Sen har han 3 kapitel, 9, 10, 11, där han talar om Israel helt plötsligt. Och jag har aldrig fattat varför han klämmer in Israel där mitt uppe i frälsningshistorien. Jo, därför att Gud vill visa att lika trofast som Gud är till Israel när det gäller att hålla deras löften, lika trofast är Gud till oss hedningar som har trott på hans evangelium när det gäller frälsningen. Så det är egentligen bara en försäkran till oss att vi är hans barn och att hans frälsning är evig. Och i Romarbrevet 7:17 så säger Paulus att synden bor i mig. I Romarbrevet 7:21 så säger han att det onda finns i mig. Så uppenbarligen så ser Paulus att det finns någonting kvar i honom som lockar honom, drar honom och som i princip säger att han har potentialen att leva som vem som helst. Han kallar sig själv kötslig. Så har då den gamla syndanaturen blivit inaktiverad eller har den blivit tillintetgjord? Och vi säger att den har blivit inaktiverad, inte tillintetgjord. Vi kan återvända här som avslutning till Romarbrevet 6:12. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Vem skriver han det till? Han skriver det till troende. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Det är inte liksom att de som läser det med han talar till. Talar han till frälsta eller ofrälsta. Han adresserar församlingen i Rom. Och därför skriver han det till dem. Så möjligheten finns för en troende att synden härskar genom syndanaturen. Och lyder dess begär. Men han säger, låt inte det ske. Det är möjligt. Och i vers 12, förlåt mig 11, vi kan läsa väl också. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och så vers 12 igen. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Se på er själva här är en intressant term. Det är logizomai. Och det är faktiskt en revisorterm. Och det betyder att jag vet inte hur det står till i ekonomin. Men jag tittar i böckerna. Och böckerna avslöjar sanningen. Om jag säger i mitt liv, ah, jag är syndig hit och dit. Jag har gjort det och det och så vidare. Men så tittar jag i böckerna, revisionsböckerna. Och då står det, synden eller skulden 100% betald. Det står alltså en nolla. Och det är det han säger här. Att anledningen till att ni kan leva i seger är att ni tittar i de andliga revisionsböckerna och ser att det står noll. Det vill säga allting är betalt, allting är fullbordat. Det är utgångspunkten för helgelsen. Om jag ser det och jag förstår det, då behöver inte synden härska i min dödliga kropp. Även då jag har en syndanatur som potentiellt sett kan få mig att synda lika mycket som en människa som är en psykikos, det vill säga en människa som inte har Guds ande. Men jag behöver inte vara en sarkikos, det vill säga en människa som har Guds ande men som lever i köttet. Jag kan vara en pneumatikos, det vill säga en pånyttfödd människa som låter sig ledas av Guds ande. Och det är det han säger här. Och då säger någon så här, men spelar det någon roll? Ja, det spelar roll. Nästa gång ska jag gå in på 5 olika detaljer. Punkter, varför det spelar roll, hur det påverkar oss, huruvida vi tror det ena eller det andra. Så bara som avslutning här, vårt tillstånd, vi är födda i synd, redan från befruktningen är jag en syndare. Jag syndar inte, eller jag blir inte en syndare därför att jag syndar och gör felaktiga saker. Jag syndar och gör felaktiga saker på grund av att jag är en syndare av naturen. Vi blir delaktiga av Guds natur i det ögonblick som vi kommer till tro. Andra Petrus 1:4 citerade vi. Vi blir födda på nytt. Vi sa att det fanns olika människor, egentligen 4 olika. Nummer 1, ofrälsta. Nummer 2, omogna. Nummer 3, kötsliga, alltså kontinuerligt kötsliga. Nummer 4, andliga kristna. Och så sa vi till som avslutning att syndarnaturen är den avväpnad eller omintetgjord. Den är avväpnad. Den finns där, men vi behöver inte låta den ha sin makt. Om vi tittar i revisionsböckerna, då står det noll. Och när vi ser det och förstår det, allt vi behöver göra är att bekänna vår synd i första Johannes 1:9. Gud är trofast att förlåta oss och rena oss från all orättfärdighet. Det är det fantastiska kristna livet. Men så länge vi är i detta livet, vi var enkelnaturade innan vi blev frälsta. Vi är frälsta och har en dubbelnatur nu, men när vi blir uppryckta eller dör, då blir vi på nytt enkelnaturade, men inte med en fallen natur, utan endast med den nya naturen och en kropp som också matchar denna, en uppståndelsekropp, så att vi kan uppleva och leva i Guds närvaro på ett fantastiskt sätt. Så Herre, vi tackar dig för de här tankarna och ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.
Amen.